Idag är ingen mindre än den efterlängtade gästen hos mig. Ja, vem kan det vara? Hon är programledare. Och hon, vad kan man säga, driver ett radioprogram. Gry Forssell med vänner, kan ni gissa vem det är? Hon har även två poddar. En som heter Ritklubben och ja, den här kvarten här med Gry Forssell och vänner. Något liknande.
Ja, nästan.
Nästan.
Det är också ett bra namn.
Alltid att jag ska göra bort mig. Men strunt samma. Välkommen hit, Gry Forssell.
Tack ska du ha. Den här kvarten då? Det är ett bra namn på den.
Absolut. Och så här, en kvart är rätt skönt att lyssna en kvart, för då slipper man ju bli uttråkad.
Ja, men vi sänder ju live radio mellan 6 och 10. Och så pratar vi, och då har vi planerat program. Vi planerar varje dag vi är klar, så planerar vi nästa morgons program. Så vi har liksom en plan för vad vi ska göra och sådär. Så försöker vi hålla det. Försöker hålla radioprogrammet så att man ska kunna lyssna med barn i bilen eller med vilket sammanhang man än är i. Så att man ska kunna, ja... Det finns en annan struktur på programmet. Men sen kom vi på oss med att varje morgon när programmet var klart så sitter vi och pratar om saker vi inte riktigt kunde ta upp i programmet. Eller någonting vi har börjat bråka om, något domslut eller någonting. Vi har ju massa frågesporter och tävlingar och sånt, och så börjar vi tjafsa om någonting. Och så att det där bråket, det får vi ta sen. Och så när vi är klara med programmet, då man säger, men hur fan kan du ge rätt för det här när det var, vad det nu kan vara. Då sa att det här kan vi göra en podd på. Så vi gör en podd varje dag, 15 minuter varje dag, som heter Kvartsamtal med Gry Forssell med vänner. Som är bara en kvart. Varje dag kommer ut en ny kvart. Så jag kommer precis därifrån nu.
Och vilka vänner sitter du med?
Det är jag och sen så är NyhetsJonas som har varit med och gjort nyheterna i säkert 10 år. Sen så har han kommit in mer och mer i programmet för varje år som har gått. Nu han har varit i flera år nu. Verkligen han är där varje dag hela tiden. Och det är också så skönt, för han är rolig och snabbtänkt och smart och jobbig på en gång. Men också att han är ju också nyhetsjournalist och har jobbat på andra radiostationer med det också. Och att han finns i studion och uppdaterar oss på nyheter om det händer någonting. Så han har ett samarbete med TV4, så att han har direkt kontakt med dem då. Så att det känns också skönt för oss. Vi är medvetna om att man kanske lyssnar på Mix Megapol för att få en trevlig start på dagen. Och de här hardcore nyhets, de som verkligen vill ha de senaste nyheterna, de djupa liksom analyserna, de lyssnar ändå på P1. Men man får nyheterna varje hel och halv och så händer det något, så är Jonas där. Så Jonas, så är Carolina Widerström som är från Lund, som är en duktig radiotjej som har jobbat massa år med radio, och hon är gravid nu. Så hon ska gå på mammaledighet snart, men hon har hängt med oss i flera år. Det är jätteroligt också. Och sen så är det Jakob Ökvist egentligen, han är ledig nu, men han är också med i gänget. Och sen så Gullige Dansken, som vi kallar honom. En dansk, han är producent. Men fan vet vad han gör. Alltså, han är producent och överdomare och uppviglare och vad, jag vet inte. Och han är ibland i studion, ibland sitter han hemma i Danmark och är med på via länk då.
Har ni fått kritik ibland för att ni blir för politiska eller väljer sida i en debatt eller ett politiskt
forum? Nej, inte så mycket. Jag försöker att inte ta så mycket sida. Jag tycker att det ligger någonstans i mitt uppdrag som då programledare eller ankare eller vad man ska kalla för programmet. Eller mitt uppdrag överhuvudtaget som programledare. Jag har jobbat med det nu sedan 92, så det har varit ganska länge. Att det är inte mitt jobb att ta ställning eller ta sida. Det är klart att det där har också förändrats lite igen genom åren och vad man haft för... När jag var på SVT, då får man absolut inte. Jag är uppvuxen med mamma i Sveriges Radio, där man får liksom absolut, och pappa också för den delen, man får absolut inte liksom säga någonting. Men lite ställning tar vi, och lite ställning tar jag också. Och det finns ju också gränser, tänker jag. Men sen så har vi också gäster som kommer till studion som tycker saker, då får man ju diskutera och argumentera, och där känner jag mig ganska fri. Sen så har vi några fasta såna här vänner som kommer till programmet, och det är Thomas Bodström, som jag också hörde att du hade här. Han var hos oss i morse också. Han sa att han hade jättetrevligt när han var här.
Ja, han hade det. Ja. Han är så mysig, tycker jag.
Ja, han är toppen. Det är Thomas Bodström, och sen så är det Hasse Aro, Babben Larsson och Johan Pettersson hänger med oss en hel del, och praktikant Malin är med också jättemycket. Så att det är, alltså Malin Stenbeck.
Ja, men hon har ju varit här också.
Ja, hon har det. Ja, det har inte jag hört.
Hasse Aro också, ja.
Men de är ju toppen. Så de är också sådana fasta vänner som kommer med i programmet. Jag missar någon nu. Kejo brukar komma och hänga med oss också. Så att det är jättehärligt gäng.
Skönt att vara lite boss också.
Det är så ser jag inte riktigt det.
Det är mina små valpar.
Nej, det verkligen inte. Det är en skitduktig redaktör som heter Hanna som är med och pratar i radion ibland. Och Alma som man hör ibland också. Att vi är ett bra gäng.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Innan vi kommer in på din karriär, berätta lite om din uppväxt. För att dina båda föräldrar är ju svenskar.
Mm. Ah, nej, men mamma och pappa träffades tidigt och mamma var 19 när hon fick mig, skulle fylla 20. Pappa var nog 20-21 någonting. Och de träffades i ett kollektiv eller hos någon gemensam bekant i Göteborg där de bodde allihopa. Lite så vänster, ganska politiskt engagerad på vänstersidan. Pappa är det fortfarande. Men så de träffades i Göteborg och så föddes jag i Växjö, men vi flyttade upp till Luleå ganska tidigt. Min mamma gick journalisthögskolan och hon fick mig som fick praktikplats på om det var TV eller radio, Norrbotten, Sveriges Radio eller TV, jag kommer inte ihåg. Och så flyttade vi upp dit när jag var 3-4 kanske.
Till Luleå?
Ja, och då kom vi från, då bodde vi på ett kollektiv. Vi bodde i Växjö ett kollektiv först och sen så Göteborg, sen så flyttade vi till Luleå.
Hur är det att bo i ett kollektiv?
Jag minns inte. Nej, men jag var lite. Ja, exakt. Ni var nog fler än vad vi var. Jag minns inte. Jag var så liten. Vi bodde i något stort hus med 2-3 familjer, så det var nog inte något jätte. Det var inget sånt där jätte. Det var inget sånt naken läger, utan det var vanligt.
Men kan man säga då att du kommer från lite av en kändisfamilj sen du var liten?
Nej. Nej, nej, nej.
Jag tänker båda. Din pappa jobbar väl också med TV, radio?
Ja, precis. Han spelade musik och gjorde progrock då. Det gör han fortfarande. Ja, jag såg honom faktiskt han hade konsert i Stockholm förra veckan på kollektivet Livet i Stockholm. Det var skitbra. Det var jätteroligt.
Är du musikalisk?
Nej, eller egentligen. Jag tror att jag är det egentligen. Men jag har aldrig riktigt provat. Jag har inte lärt mig. Jag inbillar mig att jag har musikalitet. Men försökte ju att jag skulle börja spela gitarr när jag var liten, men jag hade inte tålamod, jag började med hästar istället. Men vi flyttade till Luleå då och har bott där. Sen så bodde jag där till jag fyllde 19 och flyttade därifrån. Men mamma och pappa skilde sig när jag var 9 kanske.
Och hur gammal var, hur många syskon var ni då?
Det enda var bara jag.
Så de fick inga fler barn?
Nej. Så jag har bara halvsyskon.
Ja, du har bara halvsyskon. Ja. Så va. Och på mammas eller pappas sida?
På pappas.
Och han fick hur många fler barn?
3.
Och har ni bra relation?
Ja. Men däremot så när pappa flyttade då när jag var 8, det måste ha varit 8 eller 9. 9 kanske, 9 var nog. Så flyttade han till Falun och så bodde jag och mamma kvar i Luleå. Så att jag är liksom vuxit upp från att jag var 9 med bara i 10 år efter det med bara mamma. Så jag har haft det superlugnt. Och sen så min pappa flyttade till Falun där han träffade Agneta som han fortfarande är gift med.
Och det är inte Agneta Sjödin så ni vet.
Nej. Nej, det är en annan.
Eller Fältskog.
Nej, en annan Agneta. Och då flyttade min mamma, då tog hon hon jobbade på Sveriges Radio. Då tog hon ett halvårs vick i Falun så att vi kunde bo i Falun, så jag kunde bo varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa första halvåret som de var separerade. Och då gick jag också i skolan i Falun, vilket ju var super, för sen när jag och mamma flyttade tillbaka till Luleå då jag hoppade tillbaka till min vanliga klass, då hade jag ju kompisar också i Falun. Så att när jag åkte hälsa på pappa så var det inte bara tråkigt att sitta med pappa och hans nya fru, utan då hade jag också kompisar att hänga med, så det var ju super. Och sen så har jag då fått syskon därefter. Så att. Och, men jag har aldrig vuxit upp med ett syskon i mitt hus. Jag har aldrig kastat hårborst. Jag och min syrran Sara, vi är ju, i och med att vi är halvsyskon, har träffats bara när jag åkte hälsat på hos dem, så vi bara haft mysigt ihop. Så jag har aldrig bråkat med mina syskon och aldrig haft det där. Det har ju de haft som har vuxit upp i samma hus. Men Jag är mer vuxit upp som ensam barn, fast jag är inte alls ensam och jag har mina jättefina syskon. Men så att vi har haft det superlugnt. Jag och mamma, vi har ju liksom nästan aldrig bråkat, om man jämför med din uppväxt. Vi har aldrig bråkat, vi har inte skrikt och gapat, det har aldrig varit något tjafsigt. Vi har haft jättebra relation, vi har också haft hästintresse tillsammans. Vi hade skaffade en häst, jag var med i en tv-serie när jag var 9. Och för de pengarna så la jag in alla pengarna jag fick därifrån till att betala halva ponnyn. Och så betalade mamma andra halvan och så hade vi hästen tillsammans. Så vi sen sålde och så köpte vi en stor häst så småningom. Så hon var också engagerad i ridklubben och satt med i styrelsen och var liksom en del av min... Vi hade en gemensam hobby. Och nu gör jag exakt samma sak med min dotter. Hon är 14 nu. Nej, hur gammal är hon? Jo, hon är 14. Fan vad sjukt.
8.
Ja, hon är 14. Det är sjukt. Hon är 14 och har häst. Och jag sitter med i styrelsen i ridskolan eller ridklubben. Och vi är i stallet 7 dagar i veckan och sådär. Och åker på tävlingar tillsammans. Och liksom har jättefin relation tack vare hästarna också. Men tillbaka till min uppväxt då, så var det väldigt olikt det som du beskriver. Det var väldigt så här, lugnt och skönt. Och mycket kompisar som jag hängde med. Och mycket, men jag var i stallet jämt.
Det känns ändå som att du är så här trygg och det är rejält allting och man kan se det i din energi och känna det. Och även om våra uppväxter har varit helt olika,
ja,
så likheten är ju tryggheten och självsäkerheten. Ja. Och därför var det, om jag kommer tillbaka till det jag pratade om tidigare, trots att det har varit så olikt,
ja, det
viktigaste är att det finns en grundtrygghet, en bra självkänsla. Och att man vet vem man är och man vet vad man står för. Och att man också kan vara med och sprida.
För där kan jag också få frågan om. Så här, folk uppfattar de mig som trygg. Jag vet inte om det är dialekt eller vad det nu är. Men då, och så säger jag, var kommer den ifrån? Och så jag vet inte, hemifrån antar jag. Från mamma eller pappa eller från hemifrån eller från min uppväxt. Men 10 000 kronors frågan är ju, hur ger man den till sina egna barn? Hur gör man för att ge den till sina barn?
Det är ingen 10 000 kronors fråga. Jag har ett väldigt enkelt svar på den.
Berätta.
Du bara är den du är. Men tillbaka till din pappa. Var han kärleksfull?
Ja, oja.
Han var det.
Ja, oja.
Och Agneta då?
Ja, ja. Hon är toppen.
Så hon var skiss mot dig?
Jag är super. Ja. Super. Och mamma och pappa också när de skilde sig. Så det var aldrig något. Jag har aldrig hört dem bråka med varandra. Någonsin, och det var inga liksom konstigheter överhuvudtaget. Så att när pappa var väldigt kärleksfull och väldigt snäll och rolig och liksom också väldigt så här jämställt. Pappa städar och bakar och lagar mat och donar och liksom tar hand om oss barn och hem exakt lika mycket som mamma eller Agneta för den delen.
Och varför så skilde sig dina föräldrar?
Jag tror bara de var otroligt olika. Alltså det kan jag verkligen se.
och Alex då, han är ju halv polski.
Ja, halv norski.
Och halv norski.
Han brukar säga att han är halv italienare, för låter det snyggare, för Polen ligger halvvägs till Italien.
Polka gris, röd och vit.
Ja. Ja. Och hans föräldrar är fortfarande gifta ju och bor här i Stockholm. Och han har ju en lillasyra också. Och de har haft mycket mer högljutt och liksom vi är helt olika uppväxter. Alltså hans pappa som ju då kommer från kommunistiska Polen, som ju Alex också han upplever, han har stått i kö med brödkupong alltså, och gjort det när han var yngre.
Man glömmer faktiskt hur mycket polackerna var drabbade av kriget.
Ja.
7 miljoner polacker dog ju också i koncentrationsläger. Ja.
Och jag då som växte upp på helt andra sidan. Så att ganska olika uppväxter ändå.
Och vi ska komma in på er, hur ni träffades och så vidare. Men när insåg du själv? Jag menar, var du sprallig i skolan till exempel?
Alltså, det är inte så sprallig. Jag var inte sådär som... Alltså, nej, inget, inte så... ADHD, inte sprallig
inte
på det
patina,
viset.
Inte patina. Nej.
Men jag pratar nog mycket, tror jag. Diskutera säkert och argumentera nog mycket. För jag är van också, mina föräldrar har alltid lyssnat på mig. De har alltid behandlat mig som en, som vi pratade om inledningsvis, jag vet inte om det var innan eller efter vi slog på här, men det här med vuxenbord och barnbord eller vuxna barn ska vara hålla. Så var det aldrig hos mig, utan jag blev tagen på allvar från början. Man har alltid lyssnat på mig. Jag har alltid fått vara med, min åsikt också värderats och jag liksom tagits med i diskussionerna alltid. Så jag tror alltid jag har diskuterat mycket.
Har du blivit påverkad av vänsterpolitiken hemma?
Ja, det tror jag. Det tror jag är omöjligt att inte, alltså om man växer upp i ett, sen åt vilket håll det påverkar, men alltså i och med att det har pratats politik och jag har gått med i första majtåg sen jag var liten, alltså så.
Så du är sosse typ?
Ja, det ska jag säga. Det är lite olika från vad, ja, verkligen.
Lagom är bäst.
Ja, verkligen.
Vad tycker du om det som händer i Sverige nu rent
alltså egentligen
politiskt?
Så tycker jag att man borde vara miljöpartist, för att jag tycker att det är helt obegripligt att inte miljöfrågan står högst upp på allas agenda, alla partiers agenda.
Har du så haft Greta Thunberg som gäst?
Nej, jag har inte det. Har du?
Nej, jag bara tänkte på miljön.
Ja, verkligen. Nej, men alltså, för att det är ju katastrof. Så att det inte är högre än skatt eller poliser, det fattar jag inte. Men det är som det. Men ja.
Och sen ska vi veta alla krig nu som pågår i världen. Ja. Och det förstör för miljön,
ja,
också.
Nej, det är helt fruktansvärt. Det är helt obegripligt.
Det är så knäppt hur, ja, vi människor förgör oss själva.
Ja, nej, det är helt oförklarligt.
När flyttade du till Stockholm då? Hur gammal var du då?
Nej, alltså jag flyttade från Luleå när jag var 19. Men då flyttade jag till Växjö, för då råkade jag få jobb på tv.
Och hur hamnade du på tv och vad var det som fick du vilja jobba
det
där?
Var en vad heter det, jobbannons som jag såg i tidningen, i Svenska Journalistförbundets medlemstidning, så var det en jobbannons att de sökte nya programledare till tv i Växjö, TV2. De hade ungdomsprogram på eftermiddagarna. Och så slängde mamma fram den här annonsen och sa, inte det här någonting för dig? Och apropå jante då, jag bara, inte ska väl jag kan inte, och gud vad pinsamt, och det ska man väl inte, och man skulle skicka in en videofilm, och det här var innan mobilkameror och innan internet och innan allting, men man skulle videofilma sig själv, man berättade lite om sig själv, så aldrig i livet, vem fan tror de att jag tror att jag är, ska jag inte komma med för, men sen så låg det kvar och gnagde lite att så här, kanske borde man ändå, och så lånade jag en kamera av min kille då, och så filmade jag en kort sekvens, och så
vet Alex om det här.
Ja, och så skickade jag in den och så fick jag brev att de ville att jag skulle komma på provfilmning. Och så var det någon förvirring med flygbiljetterna, så jag kommer till flygplatsen i Luleå och till Kallax och har planet gått och nästa är fullt. Och jag ställer mig upp och jag bara får panik, för jag ska byta i Stockholm. Jag bara, jag måste med det här planet, för jag ska byta, jag ska till Växjö, det är jätteviktigt. Och jag börjar gråta, jag bara, jag måste med det här planet, ni fattar inte. Så fick jag åka med flygvärdinnorna längst bak. De tog med mig på plan, jag är så glad för det. Och så kom jag ner till Växjö och så provfilmade vi. Och så fick jag jobb, i alla fall, jag började jobba i Växjö då. Så bodde jag där i 1,5 år eller vad det var. Sen flyttade jag till Stockholm. Ja, det måste jag då ha varit. Började jag jobba 92, 93, 94 flyttade jag till Stockholm.
Och då hade ju kabel-tvn kommit.
Exakt, då fanns det flera kanaler. Så flyttade jag hit, så att sen dess har jag bott här.
Och vad jobbade du, var det fyran du började på?
Nej, då var jag på, alltså när jag flyttade hit, då hade jag sagt, då sa jag upp mig från SVT i Växjö. Vi höll på med någon kontraktsförhandling och jag tyckte de var helt ute, jag tyckte de var ute och cyklade, så då sa att då får det faktiskt vara bra för mig. Och då gick jag på A-kassa här. Jag bodde tillsammans med min kille lite och bodde i andra hand i en liten pytteetta i Hornstull som jag hyrde. Så då var det A-kassa och ja, vad gjorde jag? Jo, då fick jag jobb som reporter, som travreporter. Då var det faktiskt TV4, då var jag som travreporter på TV4 ett kort tag med Sven Melander. När han var programledare för travprogrammet där. Och sen började jag jobba lite på radio, jobba lite på P4 radio. Och sen började jag jobba på P3 med lite radiogrejer där. Och så gjorde jag bioprogram på TV1000 som fanns då.
Ja, då tänker man ju på de här sexprogrammen.
Ja, det var inte dem. Nej, 1000 och natt var det inte jag gjorde, utan jag gjorde vi recenserade biofilm. Och
det var varje natt i 1000 år. Ja.
Nej, men vi recenserade film och lekte biomagasin där. Var och gjorde Oscar, vi var röda mattan reporter på Oscarsgalan och gjorde allt möjligt kul. Sen så gjorde jag i 5 somrar gjorde jag ett radioprogram på P3 som heter Sommartoppen, som var, åkte runt i Sverige och sände från olika ställen i landet. Det var fantastiskt roligt. Men sen 96 då började jag jobba på SVT med ett program som heter Äventyr, som var snowboard och skateboard och motocross och ja, men alla actionsporter egentligen handlade om. Ett reportageprogram. Nu bara drog jag på här hela
tiden. Ja, jag älskar det här. Shoot.
Äventyr. Och sen så började jag...
Var du ihop med din kille fortfarande under den här tiden?
Jag bytte från en till en. Eller det var först en, sen en annan.
Vad säger man? Både frisläppt och lössläppt?
Exakt.
Så Alex fanns inte i ditt
Nej, det här är långt innan. Ja. Och hur det var. Sen så började vi göra ett... Det är något program som jag missar där. I alla fall så började vi göra... 98 så började jag med ett program som heter Silikon. Som gick på TV3.
Och det hade du med...
Ulrika Eriksson.
Så var det.
Ja. Så det gjorde vi på TV3 i några år. Och sen gjorde jag lite andra program på TV3 också. Jag var programledare en säsong på Fångarna på fortet. Och gjorde program om vilda djur. Och jag gjorde ett program om motorsport. Om bilar.
Och satte du in i alla de här?
Ja.
Det är ändå kul. Jag tänker, du kunde väl inte allt om motorsport?
Nej, jag kunde ingenting. Jag sa att jag kunde. Jag ljög. Man måste ljuga mer.
Okej.
De sa, kan du något om bilar? Vad tycker du om bilar? Jag tycker det är kanon med bilar, förstår du? Och sen så får man ju, så gjorde jag motorsportprogram.
Det var man skulle säga haram.
Och vilda djur, det var också, jag älskar djur. Ja, men kanon. Så, men då praoade jag 2 veckor på Skansen-akvariet faktiskt, för att sätta mig in lite i djurvärlden.
Och pratar du med, vad heter han som är chef där?
Jonas. Ja, Jonas. Ja, Jonas och Bosse och alla möjliga där som jag absolut var, putsade akvarier och plockade sköldpaddsbajs.
Och lärde dig allt om det?
Ja, men nej, inte allt, men mycket.
Men visste de om att du var där och lärde?
Okay. Jag ska ha ett vilda djurprogram. Kan jag få komma och vara hos er i 2 veckor och jobba gratis och bara få lära mig någonting? Men så åkte vi, gjorde allt, åkte till Borneo och letade näsapor och elefanter och åkte till kolamyskoxar i Kittelfjäll och gjorde allt möjligt konstigt. Så jag försökte tacka ja till alla jobb egentligen som jag har blivit tillfrågad om, för att alltid lär man sig något, att säga. Sen gjorde vi, jag och Hanna Widell gjorde ett program som heter Harem. Och sen så gjorde vi...
Vilket år var det här?
Det är efter Dominika hade gjort det. Jag kommer inte, Harem...
Det, jag kommer inte ihåg det nämligen.
Nej, men då hade jag träffat Alex, så det måste vara 2001 då.
Ja, så det är 2000-tal.
Ja, det måste det vara. För Alex och jag blev tillsammans 2001.
Och var träffades ni?
För han var tv-fotograf, han var frilansfotograf på Titan TV som gjorde Silikon. Men han jobbade mycket med Hanna. Hanna Widell hade ett program som hette Frivolt. Och Tilde de Paula hade de det. De hade det tillsammans, tror jag. Och sen så har gjorde han Dolce Vita med Emma. Emma Andersson hade ett program som hette Dolce Vita. Som han var, så han var reporterfotograf. Och jag var ju studioprogramledare. Så vi träffades inte så mycket i jobb. Men på kontoret sågs vi. Så då
blev du så här kärlek vid första ögonkastet, eller tog det tid?
Nej, alltså det är inte kärlek vid första ögonkastet på det sättet. Jag tyckte han var söt från början, men han är 5 år yngre än vad jag är, och det var också ett kontor med bara tjejer, så när det kom in en kille som såg lite söt ut, så blev det lite så där getingbo.
Och eller då lite backar du lite.
Ja, jag bara, för det där jag, nej.
That's not my thing.
Nej.
Men... De ska jaga mig. Jag har jobbat med vilda djur.
Exakt. Nej, men det gjorde att när vi hängde, så jag tänkte att jag tyckte han var skitgullig, jättecharmig, men jag tänkte att det där är ingenting. Jag kommer inte bli, och jag hade också varit tillsammans med en kille i ganska många år. Vi hade varit förlovade, varit tillsammans länge, och sen så nu var jag singel, hade varit singel ett tag och tänkte bara så här, min nästa kille ska vara, för han har varit tillsammans med innan, jättegullig också, men han var snowboardproffs och reste liksom, levde i sin kappsäck och ville bara åka snowboard och ville bara prata om snowboard, och det fanns på snowboard. Och jag var lite, jag hade egen lägenhet och bil och jobb, och jag ville ha en vuxen människa, jag ville vara tillsammans med en vuxen man.
Inte med Alex som fortfarande.
Nej, så kommer han, så kommer han 22 år med någon gubbkeps och kedjerökt och käften gick ett på honom, och jag bara så här, han är skitgullig men inte någon som... Så. Och han tyckte om mig, han sagt från start också, men han tyckte att hon är ju 5 år äldre, hon är programledare på det här produktionsbolaget. Och
Knutblus.
Det hade jag inte då, men satt på stora liksom, posters inne på kontoret på väggen. Han tänkte att hon är ingen som vill vara tillsammans med mig. Så vi kunde vara oss själva med varandra. Vi behövde inte hålla på och spela spelet eller försöka göra oss till, vilket jag tror var lite nyckeln. För att då började vi så här, du vet, man kika lite och tyckte han var lite gullig ändå. Och sen så var det då en kväll när vi var ute och festade, och så försvann hans jacka med hemnycklarna. De blev snodd i garderoben på Sturekompaniet.
Med flit då?
Nej, faktiskt inte. Den var helt ny. Det var hans dyraste, finaste jacka, och den var helt ny. Han var jätteledsen över jackan. Och då hade han besök av sin kompis Axel som var på besök i stan, för Axel bodde i Lund, så han var på besök. Så det var både Alex och Axel som skulle bo i Alex lägenhet. Och så försvann jackan med nycklarna, och jag bara, ni kan komma till mig. Jag har vindsvåning i Vasastan.
Och då, du kan få sova i min säng, Alex.
Ja, det fick han. Axel fick sova på soffan, Alex fick sova i sängen. Sen var han kvar. Och sen dess så...
Vem vill lämna den där vindsvåningen?
Nej, verkligen. Vi beställde hämtpizza och kollade på tv och hade toppen i flera dagar. Så sen dess har han varit kvar.
Men var det sex första natten? Mm. Det var det. Mm. Du bara... Kasta av dig kläderna.
Ja, nej, men det var inte första gången vi sågs. Så att det var...
Hur tog tjejerna det på kontoret då?
Det vet jag inte riktigt. Vi smög, vi var, i och med att vi inte visste vad det var för någonting. Så vi var ganska hemliga ganska länge. Men så att det vet jag inte riktigt. Och det skiter jag lite också.
Såklart. Och hur var det då? Kände du av kulturkrocken, det här som du säger, kaotiska...
Nej, alltså de är inte så kaosiga. Hans familj är inte kaosiga nu alls. De är ju toppen. Men och har alltid varit jättegulliga. Men, det, alltså, men bara när man pratar om hur det var när man växte upp. De är mycket mer högljudda och mycket mer liksom, hetsiga när de pratar överhuvudtaget. Alla fyra än vad varken jag eller framförallt mamma. Men jag, varken jag, mamma och pappa är.
Kan du känna av det i ert förhållande?
Ja, lite grann. Han pratar ju mycket och det älskar jag med honom. För då från tidigare relationer har man fått gissa sig lite till vad folk tycker och tänker. Så...
Jag bara ser framför mig ett korsord.
Ja, men verkligen.
Så... Du har R och S, ja. Men vad blir det?
Nej, men du vet, Alex han älskar att prata och vill prata om känslor eller prata om vad man tycker eller analysera. Han är lite som du där och vill sätta sig. Han sitter också hemma och han jobbar hemifrån nu mycket. Så han sitter, hans morgonrutin att han sätter sig och kollar lite på CNN och så kollar han Al Jazeera och så vill han kolla lite på Fox och så vill han kolla svenska nyheter. För han vill se hur alla nyheterna behandlas på olika sätt beroende på vem det är som säger det, och så vill han bilda sig sin egen. För att allt är färgat oavsett vem du liksom tittar på.
Så är det.
Så han sitter och han kollar alla kanalerna, dricker morgonkaffe och liksom är väldigt engagerad också. Vilket jag tycker är superhärligt. Men det var kul för han på Titan då, när tv-produktionsbolaget som vi jobbade på, från att han hade varit så himla snackig och engagerad och gjort så här, surrat med alla och varit så himla på, så när vi träffades, vi låg ju pratade hela nätterna. Vi låg och babblade nätterna igenom. Alltså, vi sov skitlite. Och han kom in på jobbet och blev tröttare och tröttare och tystare och tystare. Så att hans producent, hans chef, tog in honom i ett rum och bara, jag måste bara kolla med dig. Har du problem med droger?
Ja.
Mår du bra? Han bara, nej, jag träffar tjej. Det är därför. Hon bara, okej.
Och hon är här i rummet bredvid.
Ja, precis. Men det var mysigt att ha en hemlig flört på jobbet. Det var dömysigt.
Du var en enormt gryf och
Men varför det är när ni träffades? Var ni hemliga först?
Ja, men gud, men det hade ju också med min bakgrund att göra. Ja. Alltså, man skulle gifta sig med en arab och muslim. Jag bara, yeah, sure. Det visste jag redan i 2-årsåldern när jag gick i blöja att jag inte skulle. Så att jag har ju liksom kört mitt eget race. Men också så här, man är i en situation där man inte vill såra någon. Man vill inte... varför ska jag berätta om jag vet att det inte kommer bli allvar i slutändan? Mm.
Alltså, ja, men precis.
Man tar tjuren vid honen vid rätt... Man behöver inte...
Men vi sa att vi ligger med varandra lite så får vi se vad det blir.
Ja, men de tror ju fortfarande att vi, om min mamma lyssnar på det här, att jag förlorar oskulden på bröllopsnatten.
Jaha.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Är du lika kär?
Ja.
Wow.
Det är alltså på ett annat sätt, men absolut. Nej, jag tycker att det är kul. Jag tycker fan det blir roligare och roligare hela tiden. Det är så konstigt. Eller roligare, jag tycker det har varit kul alltid. Vi passar skitbra tillsammans. Vi har det jättebra tillsammans.
Bet Alex om det.
Ja, det gör han.
Vad skulle du säga? För att det är klart,
vi får se nu. Vi startar business tillsammans.
Oh, vad är det för business?
Vinimport.
Wow.
Så det är ju, det här blir väl liksom det stora testet om det funkar, om vi klarar den, för det är fan, det kan jag tänka mig kan vara verkligen en utmaning. Än så länge känns det bra, men det är ju så otroligt, och det är så en sån svår bransch nu när vi precis är helt nya i det. Det är så svårt att förstå. Faktum är att vinet skulle lanseras igår skulle det bara kunna säljas. Vi har hittat ett vin som vi älskar som vi vill importera till Sverige, och vi startade vinimport. Vi har hållit på flera år. Startade vinimportfirma, du vet, med allt vad det innebär med livsmedels, att jobba med livsmedel och med
systembolaget
och med transport.
Byråkrati.
Ja, så det är bra, och där är Alex en ängel att han orkar hålla på med det. Det är helt otroligt. Och sen så importen, transporten och lagerhållningen, och det streckkoderna måste vara exakta, och QR-koder, allting ska stämma, det måste funka allting. Och så skulle det då lanseras igår.
Och vad heter vinet?
Domino. Så igår kom det upp på Systembolaget och vi bara, ja, nu finns det. Så, så himla roligt, nu existerar det. Och så provade min kompis beställare, och så gick det några timmar, så bara då Alex då, som inte kunde liksom, han blev så nyfiken på om det faktiskt funkar. Då visade sig att då var det beställningarna som gått från Systembolaget till mellanhanden till lagerhållningen, om jag nu hängde med rätt exakt på hur det funkar. Det saknas något jävla GLN-nummer där som de bad om i september, men då hade vi inte det numret, så sen har de inte fått det. Så att liksom beställningarna från Systembolaget har stannat, så att de har inte gått vidare, så de har inte kommit in till oss. Så de som beställde det igår har fått sms under dagen att säga nej, det funkar, bla bla bla, det kommer makuleras. Du vet, det är bara så här, man bara sliter sitt, så här, nej, nu, vi har gjort allt, vi har verkligen gjort, från att hitta det här vinet till vi har bestämt vad det ska heta, vi har bestämt hur, vi har våra kompisar i Skåne som har gjort etiketten, den är fantastisk, den är så himla fin, etiketten är så vacker, så allt är perfekt, allt ser skitbra ut, och allting, och det verkar som att allting stämde, det verkade som att allting stämde ända tills igår. Och man sa just att det gick att beställa, och några kompisar hade smsat, kolla nu har jag köpt, kolla vad roligt. Och så bara, hoppas nu att det går igenom. Och så gick inte köpet i, och nu är man bara så jävla rädd att det inte ska lösa sig under de närmsta veckan, för då tror jag det finns en risk att Systembolaget tar ner den, och så måste man lägga upp den igen. Du vet, det är massa sådana grejer.
Men jag håller så mycket tummen. Jag kan inte försöka hitta de här siffrorna då.
Jo, de finns. Tror jag Alex gjorde det igår, eller? Han, siffrorna finns, och nu är de levererade. Det är bara att de ska in i systemet, och så ska det funka, inte
han
Systembolaget.
Han måste ligga på.
Ja, men de är väldigt
byråkratiska.
Ja, vilket är bra att de är, men det är också frustrerande. Men jag hoppas att det löser sig. Och har jag riktigt jävla tur när det här avsnittet släpps, så finns det ute. Det hade varit otroligt. Men jag vet inte. Nu vet jag inte alls. Vi var så glada igår. Nu.
Men det kan ju ske imorgon. Det vet man inte.
Nej, jag hoppas. Det hade varit fint.
Men jag tror Alex är på det här nu.
Jag
känner det.
Det är Alex och jag. Sen så är det Martin. Som är gift med hon Marianne, som jag frågade efter, som jobbar här. Martin är också med. Vi är tre stycken som gör det tillsammans.
Men har ni skapat vinet själva?
Nej, vi drack det i Italien. Och tyckte att det finns inte i Sverige. Alltså, det är ett Chianti, så att det finns ju andra Chiantis. Men vi tyckte att det här var ett Chianti som inte riktigt finns här. Och sen har vi liksom skapat profil. Alltså, vi har skapat, som sagt, varumärket och hur den ska se ut och etikett och
allting.
Men så allting.
Vinet finns redan i en annan flaska?
Nej, inte i Sverige.
Nej, jag förstår. Men i Italien är en annan flaska?
Hos på det kooperativet där vi hittade den.
Okej, så de säljer de inte till butik?
Nej, i sin butik, i kooperativets butik där.
Men är de med och tjänar någonting på det ni säljer här?
Ja, alltså vi köper ju av dem. Så det gör de ju.
Ja.
Och vi var där i höstas och hälsade på. Det var så, för Alex och Martin har varit där tidigare utan mig, för jag jobbar på radion, så jag kan inte åka som de kan. Så de var där för något år sedan. Sen så var vi på den här vinmässan i Verona, i Vinitaly. Det största, en av de största vinmässorna tror jag i Europa. Den var otrolig. Alltså, du vet, vi var där i tre dagar, väldigt yr i huvudet när jag kom hem. Så då träffade kooperativet där också. Då var vi runt och träffade massa andra, för då hade vi inte bestämt oss för om vi skulle gå med deras vin så att säga. Men så var vi och hälsade på kooperativet nu i september och det var så himla härligt för hon Monique som jobbar där. Det är alltså ett, jag tror att nu är det, det var 8 bönder som startade kooperativet för massa år sedan. Nu är det 80, om jag inte minns fel, 30 bönder som använder sig av kooperativet nu, 30 kanske, som tar dit sina druvor, gör sitt vin på det här kooperativet och sen buteljerar och gör vad de vill med sina flaskor.
Italienarna är väldigt mycket för sina vingårdar. De äger oftast marken där. De skulle aldrig låta en utlänning komma och ta över. Det är en passion för många
italienare. Nej. Och hon som odlade, den kvinna som odlade druvorna, hon bor en liten bit bort. Exakt. Vi var hälsa på henne också. Det är hon och hennes man gick bort, så hon är hennes dotter som sköter vinodlingarna nu. Så det var så fint att åka och träffa henne och se rankerna därifrån druvorna kommer till kooperativet. Där vinet då görs. Ja, verkligen.
Och det går i generationer också.
Ja, verkligen. Och det var så häftigt för hon som hade druvorna då. Hon, hennes dotter och dottern hade en liten nyfödd i en sån här sjal på magen. Som var, det var jättehäftigt att få träffa dem faktiskt.
På tal om att man blir påverkad av sin uppväxt.
Ja.
Men din era barn, när bestämde ni er för att skaffa barn? Gjorde ni ganska snabbt efter att ni träffades?
Ja, det gick ganska fort. Vi träffades 2001 och sen så 2002 så pratade vi om det innan, alltså våren 21, efter ett år så pratade vi om, då kom det liksom på tal.
Hur gammal var du då?
Jag var ju 29 då.
Så du var mogen att skaffa barn helt?
Ja, men alltså jag kände, jag ville absolut inte, det var inte viktigt för mig, inte bråttom heller, och det var inte, jag ville absolut inte, i och med att han är 5 år yngre, jag ville absolut inte vara den som, hörru, ska vi inte? Och vi hade varit samma så kort också. Så det var snarare Alex som var lite på, tror jag. Om jag minns det rätt. Som var, tyckte att, och så pratade vi om det. Så, men vi funderar lite, vi känner på det över sommaren. Och så tar vi igen, pratar vi om det igen i höst sen. Och sen så satt vi och käkade. Vi var satt på någon restaurang. Och så säger jag, var han som tog upp det. Han bara, du har tänkt på det här med barn. Hur fel kan det bli? Man sa om till och med min mamma och pappa som träffades och som de träffades och vuxit upp så som, eller bott liksom, eller haft ett liv som de, om de klarar att ha 2 barn, då fan ska vi klara att ha ett barn? Och sen som han har berättat efteråt också, att han har resonerat att måste skaffa barn med någon som man kan skilja sig från, alltså någon som han bara, jag har alltid vetat att om vi skiljer oss, vilket ju är stor sannolikhet i och med att det är många som gör, han bara jag har alltid vetat att du kommer alltid hämta när du har sagt att du ska hämta. Du kommer ta hand om barnen så som du har sagt att du ska ta hand om barnen. Så att man får skaffa barn med någon som man litar på. Någon som man känner kommer finnas där.
Snacka om att Alex är en survivor.
Han ja. För jag har ju han har varit lillgammal alltid också.
Men jag har ju samma mindset.
Ja.
Men verkar ju... Nu när jag berättar lite om honom, vi är inte helt olika.
Nej, verkligen.
Så där är det absolut. Och där är ju också en trygghetsfaktor. Jag skulle aldrig skaffa barn med någon så här... Som inte skulle, precis som man säger, veta att säga att han ska hämta dem, lojal, trygg och så vidare.
Och det går ju both ways, det är ju med honom också. Såklart, jag litar på honom till 110%. Han är sån jäkla dunderfarsa till våra barn. Och en toppen man för mig att leva med också. Han är så otroligt.
Jag tror inte jag ligga med. Men...
Nej, ja, det är också. Men han är så jäkla bra människa att ha i sitt liv. Jag tycker att det är... Allt är roligare när han är med.
Och det var det här när du pratade om det här med hur vet man? Jo, men det är ju din inre kompass som vet vad den väljer på grund av den du är och vad du har fått med dig i bagaget.
Ja.
Så destruktivitet söker likhet, du vet, kaka söker.
Men det är som när vi var på hästtävlingar i helgen och så gick det inget bra. Och så sa Nicky, min dotter, hon bara, du brukar alltid säga att sometimes you win, sometimes you learn. Hon bara, men jag har inte lärt mig någonting idag. Då sa att jo, det är bara att du vet inte när du kommer ha lärt dig någonting. Du lärde dig någonting idag, men du kanske inte fick svaret, facit direkt dagen efter, utan det kanske är om ett år, det kanske är nästa vecka, vad vet man? Och vad var det jag skulle säga med det då? Det kommer jag inte ens ihåg. Jo, med hur man hittar till den partner som man passar som bäst med. Man hittar väl dit genom alla vägar och folk man har träffat tidigare eller levt med tidigare eller varit kompis med tidigare, så hittar man fram till den där som är perfekt kanske.
Ja, och känslan tror jag så här, man det är så här, man söker trygghet för att man vill ha det. Det är vad man är van vid. Känslor är något vi är vana med sedan vi växte upp, och så här, vad dras vi till? Alltså, och där luktar för mycket problem. man vet att det
är nej, alltså, jag vill inte ha bråk, jag vill inte
nej,
ha
exakt.
När någon säger åh, det var ett passionerat förhållande, vet du vad, det låter som en mardröm.
Jag vill inte ha det.
Jag vill absolut inte ha det.
Ja, men jag håller med dig 100%. Man vill inte, det får inte rubbas för mycket.
Nej.
Och blir det för vi pratar energier nu. När det är energi som är lite för stökigt, och menar inte jag är en stökig person som jag sa. Jag är ett yttre kaos. Men när det är ett inre kaos, det skrämmer mig jättemycket.
Ja, samma.
Och inte det att man inte kan hjälpa, man har kommit problem, utan snarare att det blir för någonting för mig. Jag kan inte hantera det.
Men det är också att vi bråkar inte heller. Jag och Alex bråkar aldrig. Och vi skriker inte och slänger inte med dörrar. Och håller inte
nej,
på.
Så det, våra barn skrika, inte.
Ja, men det kanske också är bra egentligen. Eller jag vet inte. Men mina barn är inte uppvuxna med det. Så om min son blir tillsammans med din dotter. Så kommer de vara helt olika. Alltså, men det går ju också. Jag bara undrar, hur lär man sig att handskas med sådana situationer. Om man aldrig har varit med om det när man växte upp. Men jag kan ju försöka kanske också.
Jo, men tillbaka till det jag sa tidigare, att det handlar inte om att prata lugnt eller skrika. Det handlar om grundstommen.
Ja.
Vi båda är trygga.
Och mina barn kommer nog söka sig till no drama för att de är uppvana med no drama, ja, tror jag. Hoppas jag.
Men även om det kanske låter paradoxalt. Jag gapar och skriker, men jag hatar drama.
Ja.
Förstår du hur jag tänker?
Alltså jag, du vill inte ha det, du vill vara det.
I don't want it, I just want to be it. Bra engelska. Nej, utan nu ska jag förklara. Till exempel, om någon börjar snacka skit. Den sa det, jag bara... Mm. Jag orkar inte.
Jag tycker det är kul att lyssna på, men jag glömmer sen bort allt.
Nej, men jag orkar.
Om någon säger, du har värsta skvallet, och så säger han kul, säger jag. Sen går jag därifrån och bara minns ingenting.
Nej, men framförallt så här, tjejer.
Jaha, den typen. Nej,
det är
nej.
Det jag menar, för jag är lite av en tonboy. Jag säger exakt vad jag tycker och tänker. Här har ni, det här är jag. Ja, men jag tycker att det där är fel. Men jag säger det rakt ut och jag höjer rösten och bla bla bla. Men, sitta här. Okej, jag tycker hon är så jobbig, hon säger si och så, den säger si och så. Då har jag zoomat ur.
Ja.
Jag bara, vem bryr sig? Mm. Skit i det. Ja, men den sa det och då blev jag så här. Och då kände jag bara wow. Det tar energi från mig. Men att säga vad jag tycker och tänker rent politiskt eller miljö. Men det har jag inga problem med. Eller höja rösten och säga att min dotter, jag vill inte att du går ut och skriker och gapar. Det är en sak. Men att ge mig in i onödiga konflikter som jag också har en förmåga att se inte kommer leda någon vart. Det tar för mycket energi. Mm. Sitta och lyssna på för mycket skitsnack. Det orkar jag inte med. Så där tillbaka till att man är mer lika än vad man är olika.
Mm.
Sen har man ju ett annat tonläge för att det har varit ens miljö. Eller?
Ja.
Det är en annan grej. Skulle du säga att, jag tänker ändå så här, vi är uppvuxna i en arabisk familj. Man bjuder mycket på mat när kompisarna kommer hem och det fanns en generositet. Är du uppvuxen med den generositeten?
Ja, absolut. Vi har alltid, med att jag växte upp mest då i Luleå med mamma, så det var bara vi två, men mycket kompisar som kom hem. Jag har alltid fått ta hem kompisar hur jag vill, när jag vill. De har sovit hos oss, eller hos mig, eller jag har sovit hos kompisar. Och det finns alltid mat över till en kompis, 100%. Men i och med att jag också hade hästintresset så starkt, jag hängde så mycket i stallet. Vi cyklade till stallet efter skolan varje dag. Och så var vi i stallet och så hade man med sig matlåda som man värmde i, inte mikro för det fanns inte, utan det fanns värmeskåp. Man ställde in maten i värmeskåpet eller ravioliburk som man öppnade och käkade med gaffel direkt ur burken i stallet. Så att det var mycket så också. Många middagar i stallet.
Och det kan jag också, nu höll du på med ridningen, vi hade ju inte de pengarna. Så jag höll på med de här billiga sporterna, handboll, friidrott, spela mycket teater. Och det var ju också någonting, det var ju min grej, det var ju sporten. Mm. Mycket, mycket killkompisar, sport och tjejkompisar såklart.
Jag har också haft mycket killkompisar när jag växte upp. Många nära killkompisar i högstadiet och gymnasiet också. Och nu också jättemycket killkompisar, men ändå helt och hållet uppvuxen i den otroligt tjejdominerade hästsporten. Så jag har många tjejkompisar och jag ska faktiskt med mitt gamla stallgäng, vi ska till Italien om 2 veckor. Vi ska åka på ridresa. Fy fan vad kul.
Det är häftigt.
Vi är 6 pers. 6? Är vi 6? 6 pers.
Och nu ska rida ut i det fria.
Ja!
Jag förstår.
Hur kul?
Jättehärligt. Vid havet då också?
Jag vet, nej, inte havet. Det är Bologna. Man flyger till Bologna och sen så är det där någonstans.
Alltså,
ja, man rider genom någon by och vad det nu är. Och det är egentligen inte ridningen som lockar så mycket, med att jag är så mycket i stallet 7 dagar i veckan ändå. Men däremot att bara få hänga med dem, det kommer bli jättekul.
Får jag fråga hur du får din, hur hinner du med din tid? Jag tänker, du är i stallet 7 dagar i veckan, säger du.
Mm.
När hinner du vara där? När åker du dit på dagarna?
Jag börjar jobba 6 ju. Och så jobbar vi till 11 eller 12, beroende på vilken dag det är och hur mycket vi liksom sitter kvar. Men säg 11 då. Och sen, då åker jag ofta hem. Och gör sånt som folk gör på kvällarna, jag gör på dagen. Då jag och Alex kanske kollar någonting. Nu med vinbolaget så har det blivit mycket mer sitta och jobba lite sånt, prata om sånt och prata med allt från, om du vet, hemsida till beställnings och sånt. Men annars så när det är vinter och man kan göra eld i öppna spisen och man kan kolla en film eller kolla en serie, vi käkar lunch tillsammans eller man gör sånt. Eller så sover jag middag om jag har sovit jättedå. Om hunden har väckt mig på natten igen så kanske jag sover middag lite. Sen när Nicky slutar skolan, allt mellan 2 och 4 beroende på vilken dag det är, då åker vi till stallet. Så jag har några timmar på dagen. Sen åker vi till stallet och antingen kommer hon hem och käkar mellanmål och byter om och sen sticker vi till stallet. Och så är vi där till kvällen och då kommer vi hem och då har Alex lagat middag. Och då brukar vi ofta ringa och, eller smsa och säga nu åker vi. Och då vet han att nu är 25 minuter kvar. Då, när vi kommer hem så ställer han maten på bordet. Och så käkar vi middag tillsammans. Men ibland blir det lite sena middagar. Med tanke på att hon har gått i skolan och sånt. Men
och vad tycker hon om att du är med i stallet hela tiden? Tycker hon det är härligt?
Ja, säger jag direkt. men grejen är, det är ett ganska stort stall. Det är en stor anläggning, det finns ridskola, ridgymnasium, det är så här handikappridning på helgerna, det finns och privathästar, så att det är hela organisationen, så det är många människor där, så hon har ju sitt sociala nätverk i stallet, så det är som att vi går armkrok i stallet, men jag hjälper henne med skitmycket grejer som hon annars hade behövt göra allting själv, så att vi hjälps åt jättemycket med det.
Och din son?
Han bor fortfarande hemma, han fyller 21 i sommar, men han bor hemma, jättegullig.
03 med andra, för min är 04 min älskar.
Exakt. När han kom hem från Paris precis, han har varit och en kompis honom har flyttat till Paris med sin tjej, så han tog en billig biljett och bodde hemma hos Alfonsons tjej. Jättegulligt att de gör sådana saker. Men han jobbar i sin gamla låg- och mellanstadieskola. Så han jobbar där som sån fritidspersonal eller vad heter det, som är med lite olika klasser, allt från förskoleklass upp till 16 då.
Det är det bästa förebyggandet,
ja,
i skolorna att ha,
ja,
som killar också. Jag är uppvuxen med, du vet, öppet hus och som du säger fritidsgårdar. Mycket, mycket män faktiskt, som vet, spelar gitarr och hänger.
Ja,
och
han spelar fotboll med dem.
Och snubbar liksom.
Han spelar fotboll med dem och leker och pallplattor och pysslar och donar.
Ja, fantastiskt.
Och håller på. Så han verkar tycka jättemycket om det. Och sen jobbar han på Gröna Lund på sommaren och har gjort det i så många år sedan han var 15 tror jag. Han har jobbat varje sommar på Grönan med olika grejer. Och Alex jobbar ju också på Gröna Lund på sommaren. Han jobbar med konserterna. Men Vincent jobbar nu på lagret. Älskar det.
Man måste hitta sin grej och man måste jobba och känna. Men också så kul att...
Vi försöker känna lite på. Vi satt här om kvällen när vi käkade middag, så satt vi och pratade om just vad han kände för med Paris. Om han kände att han också vill flytta utomlands och testa bo utomlands lite. Eller om han vill göra den här samla spara pengar och åka en runda i Asien i någon månad eller två. Eller vill han köpa lägen? Vill han skaffa egen lägenhet? Eller vad vill han någonstans? Och det, han håller på att känna sig för lite igen.
Men han är ung.
Han är ung. Och han är också, som han sa igår, en hemmagris. Han tycker om att vara hemma, vilket jag tycker är jättemysigt.
Det är ju kärleksbevis. Det där är ju bästa.
Jag gillar att komma hem.
Ja, men där har du ju resultatet av ett tryggt hem på något sätt. Man vill vara hemma. Mm. Ja, men annars hade han ju lagt benen på ryggen och dragit för länge sedan. Om du tittar tillbaka på din långa karriär, vad skulle du säga är det absolut häftigaste du har gjort? Och vilken gäst är den bästa gästen du har intervjuat, förutom mig?
Men du är spännande, jag tycker det är kul att prata med dig. Nej, men det häftigaste jag har gjort i min karriär, det är nog det jag håller på med nu. Det är Mix Megapol. För jag har gjort det här morgonprogrammet i 20 år i höst.
Wow.
Och det är måndag till fredag. Vi bandar, vi, vissa morgonprogram spelar in, skitsamma, men vissa, det är live, det är måndag till fredag. Och jag har gjort det så lång tid nu. Och det tycker jag känns som en otroligt härlig resa, låter så töntigt, men det är det. Så att det är nog det som är det häftigaste. Sen så har jag gjort jättemånga roliga saker med TV. Alltså Sommarkrysset gjorde jag, var det 13 eller 14 år på Grönan, var också jätteroligt.
Varför la man ner det? Var det med corona då?
Ja, corona kom och då blev det ju stängt, hela Gröna Lund blev stängt. Skansen, vet du fan om de stängde då. Liseberg hade andra regler, de har ju deras park också på ett annat sätt. Ja, skitsamma, Grönan stängdes i alla fall. Och sen efter det så hade ju Gröna Lund de här, du fick köpa förmiddagsbiljett eller eftermiddagsbiljett, och då blev frågan så, hur ska vi göra dem med ett tv-program som tar upp en stor del av parken för att kunna hålla Gröna Lunds gäster glada, för att man inte, så att man inte, om man nu betalar så pass, för man betalar mer i entré och så ingår åk på att de gjorde om hela biljettsystemet för dem. Och sen så vet du tusan, vi pratade om det året efter det igen också, men det var lite olika svårigheter att ta ägandeformer, vem som äger programmet, du vet, fyran äger någon del av produktionsbolaget, någon och grädd hit och dit. Och sen så hade de ju börjat göra det här Tildes program istället för Sommarkrysset, gjorde de ju Tildes talkshow där på huset bredvid, som jag tror var mycket, mycket, mycket billigare att göra och rate typ samma, så då var det väl ganska enkel matematik, ska jag gissa, att göra det. Men det var också roliga, roliga somrar på Gröna Lund. Jättekul. Så här, bara blaj-tv. Skitkul.
Älskar blaj-tv.
Ja, man måste omfamna. Och det är också innan man gör ett sånt program, vi pratar jättemycket om det i programmet, att man måste omfamna och älska tramset. Man måste älska tramset och bara göra det hela vägen. Sen måste man komma ihåg att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kan, det pratade vi jättemycket om när vi gjorde Silikon också, som vi pratade om tidigare i tjejprogrammet. Annette Beijer som var producent för det programmet, hon sa det, hon var så,
älskar Annette.
Ja, och hon var så, hon var jävla härligt att få jobba med henne de åren. Hon var så arg över att man, bara för att man bryr sig om mascara, att man för den delen skulle inte läsa Dagens Nyheter eller kolla på nyheterna. Alltså man kan ha två tankar, man kan tänka två saker. Man kan tycka att det är kul med vårens, med utseende och yta och trams, och man kan också tramsa och blaja och vara en tönt, men man kan också engagera sig politiskt eller tänka andra tankar också.
Och jag brukar säga det, jag har varit med, du har inte varit med i så mycket reality shows.
Nej.
Det tackar du gärna nej till. Jag vet ju, Hasse Aro var med i Förrädarna, ja, till exempel. Och jag tyckte det var så bra.
Ja.
Såg du den?
Ja, jag såg lite grann av det.
Alltså, man måste komma in i det och se det. Alltså, det blir ju läskigt till slut. Hur man positionerar sig, ljuger och för att vinna. Och jag har sagt det, jag försöker säga det. TV är ett kul format, för det är lite vuxendagis.
Ja.
Och du säger, ja, men det är som att gå på fritidsgården och...
Ja.
Man blir lite omhändertagen, samtidigt får man bara vara. Man behöver inte vara, som du säger, man kanske inte behöver prata om krig eller politik. Och man,
nej, men det kan man göra också med ett annat sammanhang. Det är
absolut
samma som morgonprogrammet vi gör.
Ja, ja, ja.
Vi behöver inte prata om de jobbigaste, deppigaste, mörkaste ämnena. För det är på morgonen, vårat uppdrag på Mix Megapol är att ge våra lyssnare en bra start på dagen. De ska vakna och bli på bra humör. Av att, och har du vaknat och är deppig, då ska du slå på Mix Megapol och så ska du bli på bra humör. Därmed inte sagt att vi inte kan prata allvar, eller vi kan också ryka ihop fast vi älskar varandra, liksom, det vet man. Men att man kan diskutera och vara oense, men det ska ändå vara, du ska inte slå av, lyssna på stationen, stänga av och känna sig att man har en klump i magen eller känner sig, utan det ska vara en härlig plats att vara på. Och det betyder inte att vi har slutat använda hjärnan för det.
Så är det ju. Och tvärtom skulle jag säga, att man går in där och bara slappnar av sin hjärna. Och det är väldigt viktigt det du säger, för att jag har hört flera psykologer prata om det här, att när det är så mycket elände i världen och man bara får in negativ information hela tiden, så blir det ju till slut, du tappar tron på mänskligheten, du tappar tron på liksom en framtid. Och när du kommer ner i din, du vet, om du kommer in i din negativa spiral som är nedåtgående, då tar ju hopplösheten över. Mm. Därför är det så viktigt att fylla på med hopp.
Ja, men vi sände ju under hela coronapandemin Och då var också så där, hur ska vi prata om det här? Och ska vi prata? Hur ska, vi bestämde att vi behöver inte prata om det hela tiden. För det är alla andra. Vi pratar inte om någonting annat än corona. Så vi sa att vi måste försöka komma till jobbet och göra programmet som om det var det är en ny dag idag. Och så tar vi tag i den dagen och så gör vi den så bra som möjligt. Sen ibland när det kommer nya nyheter eller nya rön. Eller vi pratade varje dag eller ofta med läkare om nya... när vaccinet var på gång eller vad det nu var. Nya restriktioner, det höll vi oss uppdaterade med förstås. Men vi försökte också fortsätta att sprida en härlig och glad stämning trots att det var skit.
Och det är viktigt.
Ja.
Och som du säger, alla får dra sitt strå till stacken. Mm. Liksom. Och ert strå var ju att få människor på bättre humör.
Ja.
Vilken är den häftigaste, härligaste gästen du har haft?
Gud, det vet jag inte. Jag kan inte komma på nu när du säger så. Jo, Kjell Enhager tycker jag är fantastisk. Har du haft honom här? Åh, bjud in. Han är otrolig.
I will do that.
Ja, gör det. Hälsa från mig. För att jag vill träffa honom jämt.
Ja,
han är fantastisk.
Han kunde ha suttit där.
Ja, det hade det programmet aldrig tagit slut för att prata med honom. Han är fantastisk.
Ja, men jag älskar härliga människor, det bästa. Tack snälla Gry för att du kom hit. Och du vet hur länge jag har velat ha med dig här som gäst.
Ja, jag förstår inte tajmat.
Ja, men jag förstår ju. Hästar hit och hästar dit och radio och gäster och man och barn. Ja. Det var så kul att ha dig här.
Jättemysigt att få träffas.
Tack för att du kom.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.